lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi fortsätter vår vandring genom Efeserbrevets sjätte kapitel. I förra programmet så nämnde jag att Efeserbrevet är Nya testamentets motsvarighet till Josua bok i det gamla testamentet. Och att Josua och Israel hade tre huvudfiender att kämpa mot när de kommit in i löfteslandet. Och det var Jeriko, som är en bild på världen. Det var staden Ai, som illustrerar köttet, egoismen, självlivet. Och Gibeoniterna, som illustrerar djävulen, lögnens far. Tre huvudfiender plus många andra fiender. Men allt det här får inte göra Guds folk modlösa, utan Paulus uppmanar dem att bli starka i Herren och hans väldiga kraft. I Efeserbrevet anar vi något av den oerhörda vidden på Paulus horisont. Först talar han om Guds eviga frälsningsplan och hur gamla förbundets skiljelinje mellan judar och hedningar nu har blivit upphävt i Kristus. För i Kristus har alla människor del i löftet om de bara vänder om till Gud. Paulus talar först om all den himmelska världens andliga välsignelse. Därefter talar han konkret om vardagens bistra verklighet här på den jord där vi nu lever. Kort sagt, Gud har en plan med ditt liv. Och djävulen gör allt han kan för att ödelägga den planen och beröva dig livet i Gud. Därför lever du och jag i den konfliktzon där kampen föregår. Och den frid som skapades genom Kristi försoning på korset kan därför endast erfaras mitt i en ständigt pågående kamp mot det onda. Och i denna kamp finns det bara ett sätt att överleva, nämligen att vara iklädd Herren och hans väldiga kraft. Han gör inte mig stark. Han är själv min styrka. Därför sammanfattar Paulus kampen med orden: bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Hur går det till? Hur blir man stark i Herren? Också här kan vi dra lärdom från Josua bok. Gud hade lovat Israels barn att han skulle ge dem Kanans land till en evig arvedel. Gud gav dem Kanan, men det var deras ansvar att gå över Jordan och ta steget in i Kanan. Och att ta ett steg i tro utestänger på inget sätt varken sunt förnuft eller planerande och eftertanke. Men är det något tron utestänger, så är det handlingsförlamning. Men hur blir man stark i Herren? Först måste vi få klart för oss att den väldiga kraften är hans. Liksom vapenrustningen han erbjuder oss är hans. Och denna vapenrustning är han gett åt oss. Men det är vårt ansvar att ta på oss rustningen. Vi läser i Efeserbrevets sjätte kapitel, vers 11. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi minns från Josua bok att både Josua och Israels äldste underskattade sin fiende och nöjde sig med att ta smakprov på gibeoniternas reskost och sedan en förnuftsmässig värdering. Men man rådfrågade inte Herren. Ju mera beroende du är av Gud, desto starkare är du i Herren. Vi måste också få kunskap och kännedom till vår motståndare och ha en sund respekt för hans skicklighet, så att vi inte går obeväpnade ut i striden eller går i striden med bara delar av vapenrustningen. Genom att försöka ge en klar bild av stridens allvar och fiendens enorma ondska och falskhet vill Paulus låta oss alla förstå att vi har att göra med demoniska makter. Vi läser Efesebrevet 6, vers 12. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Vi strider mot ondskans andemakter. Det är som om Paulus ville säga: ska du verkligen leva efter de förmaningar jag gett tidigare i Efesebrevet, så måste du ta upp kampen mot de makter som försöker hindra dig att vandra på Guds väg. Men ta inte upp den kampen i egen kraft. Det är inte bara en strid mot mänskliga fiender. Nej, det är en strid mot själva ondskans andemakter. Och den kraft som är i Kristus kan bli din styrka om du bara vill låta Gud själv vara verksam i dig. Du måste förstå hur stark och listig din fiende är. Och du måste få se ditt behov av den rustning som är Guds och som han har skänkt dig av bara nåd. Men du måste låta honom ikläda dig hela rustningen. Det är din enda räddning. Den kristnes kamp är inte en kamp mot kött och blod, utan det handlar om en andlig fiende. Det handlar om en andlig strid. Och just därför behöver vi andlig kraft och andliga vapenrustningen. Och här ska du lägga märke till att det är inte ditt eget kött du ska besegra, utan du ska betrakta dig som död för synden, som det står i Romarbrevet 6:11. Jag ska alltså räkna mig som död för synden. Det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag lyssna till. Ja, jag ska stå till Guds disposition. Endast Guds vapenrustning kan avslöja djävulens förförelse, lögn och listiga angrepp. Vi läser vers 13. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Paulus hämtar sin illustration ifrån kriget. När du kom till tro och blev född på nytt genom Guds helige ande, så gav Gud dig sin gudomliga rustning. Och det skedde genom att du fick kunskap om Kristus. I Petrus andra brev kapitel 1, verserna 3 och 4 står det: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Men den fulla rustningen är inte något som soldaten tar på sig bara en gång, utan han måste ikläda sig rustningen var dag så länge striden varar. Kära broder och syster som mottagit frälsningens stora gåva, låt ingen beröva dig din krona. Du är inte bara kallad att ta emot frälsningens gåva och i Kristus gå in i löfteslandet. Men du är också kallad att kämpa för att behålla fältet. Ta därför på dig hela Guds vapenrustning så att du kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan du fullgjort allt. Djävulens medarbetare är välorganiserade. Och aldrig har väl hans organisation manipulerat världen som idag. Smärtan, lidandet, livets tragedier, utnyttjande, förnedring och förtvivlan är frukterna av djävulens agerande bakom kulisserna. Och en av hans bästa lögner är hans försök att inbilla människan att han inte finns. För den som förnekar djävulens realitet, han utsätter sig själv för hans list i en ännu större grad. Och kyrkans största svaghet idag är väl just det faktum att man glömt djävulen. Man har blivit mera upptagen av psykologi än av andliga verkligheter. Och räknar allt för lite både med ondskans ande här och med den helige andes verk. Därför uppmanar Paulus oss att bli starka i Herren. Fienden är både lokaliserad och identifierad. Och det är en andlig fiende. Det är djävulen och hans demoniska ande här. Och vi måste få klart för oss var striden står. Idag är det många i församlingen som håller på att förlora den dimensionen som heter andlig strid. Och inbillar sig att bara vi har en fin församlingslokal och många som besöker våra gudstjänster och aktiviteter så går verksamheten bra. Men istället för att se på den vackra lokalen eller hur många besökare man har så borde man stanna upp och fråga sig, blir de som kommer verkligen uppbyggda till ett rikt Kristusliv? Får de grundlig, systematisk undervisning i Guds ord? Är det kärlekens ande som härskar i församlingen? Har skvaller begränsats till ett minimum? Är det andens kraft som driver församlingen framåt? Många församlingar tycker om att tala om hur många som gav sig till känna och mottog Kristus under en möteskampanj. Men när man undersöker saken noggrant och efter 2 år söker efter det så kallade omvända, så har de ofta försvunnit. Vi har visst inte insett att det är en andlig kamp, en strid som kostar allt. Och att varje enskild behöver bli väl grundfäst i Guds ord och iklädda hela Guds vapenrustning. Paulus säger alltså att poänget med att ikläda oss Guds vapenrustning är att det är det enda sättet på vilket vi kan hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. Bibeln beskriver också den troende som en pilgrim och som pilgrimer. Måste vi vandra genom denna värld? Och nu önskar Paulus att för oss presentera den arsenal som är tillgänglig för oss till vårt försvar under denna farofyllda vandring. Bibeln talar också om den troende som ett vittne som ska berätta budskapet om Jesus ända till jordens yttersta gräns som det är uttryckt i Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Bibeln talar också om den troende som en tävlingslöpare. I 1 Korinthierbrevet 9:24 står det: Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Men när Bibeln talar om oss som soldater som strider den goda striden, så uppmanas vi att ikläda oss hela Guds vapenrustning. Efeserbrevet 6, vers 14 och 15 säger: Stå alltid fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Lägg märke till att den första del som Paulus nämner är sanningens bälte. Sanningen kommer först av allt. Och Jesus sa om sig själv: Jag är sanningen. Spänn på er sanningens bälte. Att spänna på sig bältet talar om att förbereda sig till strid. Sanningens bälte blir dig givet för intet, men det är din uppgift att spänna bältet på dig. Spänn på dig sanningens bälte. Bältet är den del som håller resten av rustningen på plats. Den långa stridsdräkten de hade på sig måste bindas upp, eljest kunde de inte röra sig fritt. Och till det så använder man just bältet. Sanningens bälte talar både om evangeliets objektiva sanning, att Gud i Kristus har försonat all världens synd. Men det talar också om den subjektiva sanningen, det vill säga att själv tala och handla sant, alltså att vara sann. Spänn på dig sanningens bälte. Inför mötet med fienden uppmanas vi att spänna på oss sanningens bälte. Sanningen är det som håller samman hela rustningen. Och vad är den sanningen? Det är Guds ord. Och det är Kristus. Den Kristus som uppenbaras i ordet. Vad vi behöver idag är människor som sprider och förkunnar Guds ord så som det står skrivet. Lagen och evangeliet. En förståndig Herrens broder skriver: Med sanning menar någon en läromässig sanning. Andra menar att det är hjärtats sanning, alltså uppriktighet. Jag tror att det är bäst med båda delarna, eftersom det ena inte klarar sig utan det andra. Det första han nämnde var sanningens bälte, och orden till oss var: Spänn på dig sanningens bälte. Och så fortsätter han: Och kläd er i rättfärdighetens pansar. Detta pansar som täcker kroppens överdel kallas för rättfärdighetens pansar. Kristus är den troendes rättfärdighet. Men här i den här versen talas det nog om den praktiska konsekvens som livet med Gud får hos varje enskild troende. När han i Kristus har dött bort från synden för att leva för Gud, leva efter Guds vilja, leva i ljuset. Klä dig i rättfärdighetens pansar, kort sagt, förkunna i enlighet med Guds ord och lev som du lär. Vi ska varje dag säga vårt nej till Satan och synden. Varje dag välja att vandra med Gud helt och fullt. Varje dag kläda oss i rättfärdighetens pansar. Och så fortsätter han. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fredens evangelium ger. Skor är viktiga, både för att vi ska få ett gott fotfäste och kunna stå tryggt under striden. Och skorna betyder också mycket för vandringen. Ja, skorna har i högsta grad med vår vandring att göra. Och lägg märke till att det här konkret talas om vilken grund vi står på. Vilka skor är det vi ska stå på? Det som fridens evangelium ger. Och den som står där, han står alltid i beredskap. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 3, vers 15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Med fötterna på klippan har vi det trygga fotfäste som är nödvändigt för att stå i striden. Och den som lever där lever i beredskap och har god grund under sina fötter. Första Korinthierbrevet 3:11 säger: till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Och står vi på den grunden, borde det märkas på vårt sätt att vandra. Sätt som skor på dina fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Fridens evangelium ger alltså en beredskap. För fridens evangelium kallar oss inte att ligga i hängmattan. Utan den som fått del i fridens evangelium, han säger som några spetälska sa: vid en tid då det var stor hungersnöd i Samarien och när nöden var som störst, kom dessa spetälska bort till aramernas läger efter att aramerna hade flytt och övergett sina tält, som var fulla av kläder och mat, silver och guld. Och då står det i Andra Kungabok 7, verserna 8 och 9: när det spetälska nu kom till utkanten av lägret, gick det in i ett tält och åt och drack och tog ur det silver och guld och kläder och gick så bort och gömde det. Sedan återvände det och gick in i ett annat tält och tog vad där fanns och gick bort och gömde det. Men därefter sade det till varandra: vi beter oss inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap, men om vi nu tiger och väntar till imorgon när det blir ljust, så ska det tillräknas oss som missgärning. Nåväl då, låt oss gå och berätta detta i kungens hus. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Fridens evangelium, evangeliets budskap, är en långt större nyhet än budskapet till spetälska kunde berätta. Hopplöst förlorade syndare kan få förlåtelse och evigt liv. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Detta bud Herren Gud nu till världen sänder. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi tiger så ska det tillräknas oss som missgärning. Låt oss gå och berätta. Sätt som skor på dina fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Beredskapen och friden, det är inte något som du ska sträva dig till eller uppnå genom din starka vilja eller din kraftansträngning. Det är något som evangelium om Jesus skänker dig. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Ta på dig hela Guds vapenrustning. Stå alltid fast. Och spänn på dig sanningens bälte och klä dig i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på dina fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Stanley Jones har sagt att evangelisation är när en tiggare talar om för en annan tiggare vad det finns bröd nog för båda. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi nu tiger och väntar till imorgon ska det tillräknas oss som missgärning. Harry Blomberg har sagt: den är ej beklagansvärd som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av. Och Billy Graham har sagt: lärjungarna var en liten skara, utan kyrkor, utan organisation, utan massmedia, utan böcker, utan pengar, utan allting, utom den helige andes kraft. Men det vände upp och ned på hela världen. Och Guds ord säger hos profeten Zakaria 4, vers 6: inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sätt som skor på dina fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Gud är god.
Lyssnare från Ängelholm i Skåne har skrivit till oss: ett stort tack för programmet Vägen genom Bibeln. För mig har det blivit ett måste att höra och jag tackar Gud. Med önskan om Guds rika välsignelse. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.